Hon var bara 20 år gammal när hon började på Expressens nöjesredaktion. Några år senare blev hon chefredaktör för Veckorevyn och sen programledare på först Sveriges Television och sen TV4. Nu har hon blivit delägare i ett designföretag. Varmt välkommen hit, Ebba Kleberg von Sydow.
Tack så mycket. Du anar inte kul att vara här.
Nej, det är jättekul att ha tillbaka dig här.
Ja.
Vi jobbade ihop det många år sedan nu.
Ja, vi satt där borta.
Bara några meter härifrån.
Ja, vi jobbade ganska mycket.
Ja, det gjorde vi verkligen som liksom vi slet.
Ja, Anders Björkman och några till som bodde här.
Mm.
Ja.
Men det var en kul tid.
Mm, jag sovit här någon natt på en toalett alldeles här.
Nej!
Borta, jo.
Du var bara 20 år gammal när du kom hit till Expressen och började på vår nöjesredaktion 2001. Hur var det att komma hit då?
Det var världens bästa skola och jag ser väl tillbaka på det lite med ett romantiskt skimmer, för det är klart att det också var väldigt tufft. Det var stenhårt.
Man fick slita.
Man fick slita, det var mycket jobb. Det var också ett klimat där man kunde räcka upp handen och få göra väldigt roliga jobb om man tog för sig. Så det blev jag nog ganska skolad i. Att säga, är det någon som kan ta? Ja, men jag kan göra det. Är det någon som kan åka dit? Ja, jag hoppar på.
Mm. Så var det ju.
Ja, men så var det, eller hur?
Absolut.
Så tillåtande, men tufft.
2005, då var du 24 år gammal. Du fick jobb som chefredaktör för Veckorevyn och sen blev det tv. Först Gåkväll i Sveriges Television, flera Nobelfester, 3 tror jag, kungliga bröllop. Mm. Och sen hamnade du på TV4 och ledde Nyhetsmorgon i 2 år. Vad av allt detta var roligast?
Åh, vad svårt. Alltså det låter ju som ett sånt klyschigt svar. Nej, jag kan nästan inte säga det. Men det är ju liksom variationen som är det roliga.
Är du fortfarande lika nyfiken som du var när du var 20?
Ja.
Ja. Det är en viktig fördel att ha. Ja. Du, i somras, då släppte du och din syster Amy en kokbok. Systrarna von Sydow, maten, livet och samtalen runt köksbordet. Mm. Varför gjorde ni den?
Det är faktiskt vår fjärde kokbok och den som har blivit så väl emottagen, tror jag. För att det är ett koncept som bara handlar om det som vi gör allra bäst. Enkla recept, du vet matlagningen, man liksom svänger ihop på sommaren i stugan eller på landet. Och också någonstans i en tid där vi alla sitter med våra telefoner hela tiden. Vad är det man faktiskt möts och pratas i runt matbordet?
Mm. Vilket är favoritreceptet i nya boken?
Och Niklas, det är ugnsomeletten som jag hoppas att du har provat.
Går ganska snabbt att
göra. Ja, den går supersnabbt, urenkel, bra liksom restgrej sådär.
Den svänger du ihop någon gång i veckan.
I sömnen, ja, det gör jag.
Du har mer på gång än så. För i höstas köpte du och din make in er i designföretaget Bookbinders Design. Varför då?
Ja, det frågar man sig ibland när vi träffar varandra ändå ganska mycket. Varför ska vi jobba ihop? För att jag älskar skrivande, papper och jag vägrar tro att vi inte liksom ändå idag i vårt digitala liv behöver någonting. Du vet att jag tror ju verkligen att vi fortfarande vill känna, hålla, skriva. Jag tror liksom på kraften av att skriva ner en att göra-lista, en sån här brain dump från huvudet i penna och papper. Den är oslagbar.
Mm. Du tog också plats i styrelsen för det här företaget. Hur är det?
Ja, men det är spännande, det är lärorikt. Jag var jättenervös inför första styrelsemötet. Jag kände att jag kan inte detta. Tänk om det var en massa förkortningar som jag inte vet vad det är. Och jag är bra på mycket, men styrelsearbete är blankt för mig. Och just därför tyckte jag kanske att det var så
en
roligt.
En utmaning.
Ja, och så tänkte jag, hur svårt kan det vara? Det var lite svårt. Men,
du, Ebba, för 3 år sedan då utsågs du till årets influencer av tidningen L. Du har idag 126 000 följare på Instagram. Många följer dig både via podden och via bloggen. Och... Vad skulle du säga?
Jag tror faktiskt bara att jag har 119.
Ja, okej. Okay. 120 tror jag du kan ha passerat.
I dessa tider med influencers och siffror.
Så vi kollar upp det. Runt 120 säger vi då. Tusen.
Då låser vi inte upp några siffror.
Hur lyckas man som influencer 2020?
Jag tror att man lyckas genom att älska det man gör. Inte göra det för att lyckas som influencer, utan verkligen ha en passion för det man vill nå ut med. Ha ett tydligt budskap. Interagera massor med de som följer och lägga mycket tid och kraft och energi på det. På många sätt är det väldigt likt mitt jobb här på Expressen, där jag liksom, som du och jag vet, där man slet dygnet runt. Det är väldigt mycket så. Det är ett jobb som man lever med, det är en livsstil. Svara på DM, hålla omvärldskoll, bevaka vad gör andra, kolla statistiken, hela tiden vara on top of things. Och hela tiden vara nyfiken på att förnya, på att hitta nya grepp, vara beredd att ompröva. Hur ska flödet se ut 2020? Ja, men det är ju helt andra vindar som blåser nu. Mm. Det ska vara mer äkta, mindre proffstagna bilder. Folk vill bakom kulisserna, osminkat, ärligt.
Det är ingen tvekan om att du jobbar väldigt, väldigt mycket. Det tror jag tittarna har förstått nu.
Ja, men, det...
men det kan ju bli för mycket. Ja. Förra våren då kraschade du och du valde att berätta om det här öppet. Du fick ett virus och en stressreaktion. Jag var och nosade på den där väggen, har du sagt. Vad har förändrats då i ditt liv sedan dess?
Ja, när jag tittar på min papperskalender som jag ju då faktiskt...
Så har det inte förändrats.
Omodern, så omodern är jag, fast jag tänker att det är modernt. När jag tittar på den... så ser jag väl att jag har fortfarande väldigt svårt att planera in återhämtning. Och att,
har du svårt att säga nej också?
Jättesvårt att säga nej. Mm. Det är tre små bokstäver, men det är så mycket lättare med två att säga ja. Men samtidigt så har jag ändå, tror jag, fått mig en varning som gör att jag bromsar när jag börjar närma mig. Och jag blev heller inte... sjuk i en utmattning som ju sorgligt nog så många blir. Men jag tycker ändå också att det är viktigt att prata om det där när man är nära och nosar på det. Och tänk om fler kunde lyssna på de varningssignalerna.
Mm. Men du har blivit något bättre på att göra det i alla fall.
Lite bättre på det, ja, ja det tror jag.
Du är ju
faktiskt
inte...
En bra grej som jag försöker göra, det är just att ha den där brain dump-listan. Alla de där grejerna som flyger in i huvudet, att liksom skriva ner dem på en lista. För det är stor skillnad från att de kommer i hjärnan och ner på papper.
Mm.
Det gör skillnad. Sant. Det är bra. Och också så här på kvällen, jag har en sån bok vid nattduksbordet. Mm. När de ligger och tankarna börjar snurra.
Bra tips.
Om man inte kan somna.
Du är ju inte bara journalist, författare, bloggare, programledare. Du är också mamma till Marianne, Claes och Ernst. 8, 6 och 2 år gamla. Mm. Det viktigaste jobbet, säger du.
Och det svåraste.
Ja. Hur jämställda är ni där hemma, du och din man Johan Kleberg? Tar ni lika stort ansvar där hemma?
Jag önskar ju att jag kunde svara ett rungande ja på den frågan, men nu vill jag ju vara ärlig här och säga att vi kämpar med det, som många gör. Samtidigt så är vi bra på olika saker, så vi delar ju inte liksom rätt av på allting. Det viktiga är ju någonstans att summan blir hyfsat jämställd. Jag har en man som syr i alla knappar, bakar kakor med barnen och älskar att städa och tvätta. Medan jag gör andra grejer. Nu försöker jag tänka vad jag gör då.
Vad gör du, Ebba?
Så, om du frågar honom kanske. Nej, så vi har väl inte en liksom traditionell uppdelning på det sättet.
Nej.
Men jag tar mycket med skola och kring barnens liksom aktiviteter och så där. Jag tycker det är kul.
Mm.
Hyfsat tror jag.
Hyfsat.
Vi pratar om det. Det är det viktiga, tror jag, under småbarnsåren. Att ha liksom kommunikationen så man inte bara gör high five i dörren och går ut och är irriterad.
Du, Ebba von Sydow, något helt annat nu då. Du har genom åren gjort flera program och intervjuer med medlemmarna av det svenska kungahuset. Vem av medlemmarna i kungafamiljen skulle du säga är mest stilsäker?
Åh, det är enkelt. Det är ju kronprinsessan Victoria.
Därför att
hon lyckas på ett så strålande sätt pricka in en representativ kunglig stil som ändå känns modern, edgy, spännande och inspirerande.
Har du någon kontakt idag med någon av medlemmarna i kungahuset?
Nej, jag följer dem på Instagram som alla andra.
Du, om vi lämnar Sverige då och tar oss till England och det brittiska kungahuset. Nyligen kom ju beskedet att Meghan och Harry lämnar kungahuset. Vad tänker du om det?
Otroligt spännande. Det var någon som frågade mig igår så här, men Ebba, är detta en så stor grej verkligen? Och jag bara, ja, det är det. Det här är ju historiskt. Att drottningen väljer att göra ett sånt här uttalande och ett sånt här, en sån här clean Megxit som hon verkligen har gjort. Där hon tar ifrån dem titlarna. Hon säger tydligt att de ska betala tillbaka motsvarande 30 miljoner svenska kronor för renoveringen av sitt hus. Och de kommer inte få använda kungliga titlar i några sammanhang. Det är ett historiskt beslut och visar att denna 93-åriga drottning verkligen hon visar på ledarskap.
Mm. Varför har britterna så svårt för Meghan Markle?
Men det är svårt för oss här hemma i Sverige att förstå. Men när man läser brittisk press och ser den förföljelse, de trakasserier och den rasism som hon tvingats utstå det här 1,5 året som hon har varit gift och varit duchess, så förstår man ju på ett mänskligt plan att hon känner att det finns ingen annan utväg, för hon är så motarbetad. Hur de har fått utstå att privata brev publiceras, brittisk press ringer upp Meghans pappas systers kusins svägerska för att hitta ett citat om hur vidrig hon är och vilken dålig mamma hon är.
Mm.
Då förstår man. Tack och lov är detta något som inte liksom skulle kunna ske i Sverige på samma sätt, hoppas jag.
Hoppas jag också. Nu till sist, Ebba. Din farfars far, han hette Oscar von Sydow. Ja. Han var statsminister i Sverige mellan februari och oktober 1921.
Du har gjort din research.
Det har jag.
Jag är imponerad.
Jag måste ju få in lite politik i den här intervjun också. En av hans insatser, han gjorde många, men en av de viktigaste var att lägga fram propositionen om dödsstraffets avskaffande. Precis. I Sverige. Hur stolt är du över honom?
Jag är jättestolt över det. Mm. Det är faktiskt otroligt häftigt tycker jag. Jag tror att han skulle tycka att det var lite kul att jag jobbade med det jag gör idag också, tänker jag mig. Han var väl sin tids influencer i politiken.
På ett sätt var han nog det.
Ja, men jag får hoppas det ändå.
Har du några historier om honom? Du har ju aldrig träffat honom. Han dog 40 år innan du föddes.
Han dog, precis. Men självklart har jag ju, det var ju ändå farfars pappa. Så hur de växte upp i Göteborg i liksom då residenset där de bodde. Och jag minns någon gång när jag frågade farfar så där, men när jag var liten och gjorde läxorna hemma hos farmor och farfar, så här, men vem hjälpte din pappa dig med läxorna? Och min farfar, han skrattade så han inte kunde sluta. Han liksom, men Ebba, vi åt ju inte middag ens i samma rum som mamma och pappa. Utan då satt de liksom ute med hushållerskan och barnflickan och sådär. Det var en annan tid. Mm. När jag intervjuade Göran Persson som då var statsminister och var väldigt nervös inför detta och kom då till hans residens.
Hade han gjort sin research?
Då hade han, det första han sa till mig, han sa, ja du, här kommer en statsministers barnbarns barn, minsann. Och liksom så hade han en lång utläggning om detta och spände ögonen i mig. Det glömmer jag aldrig. Och naturligtvis fick Göran Persson önskad effekt. Jag blev ännu mer nervös.
Ja, det är klart. Han var bra på det där, Göran Persson.
Eller hur?
Stort tack för att du kom hit, Ebba Klibberg från Sydow.
Tack för att jag fick komma. Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.